Det är nu alltså klart att det är Tapio Luoma som lotsar majoritetskyrkan under de kommande åren. Varför blev det just Tapio Luoma och är det viktigt vem som är kyrkans ansikte utåt? Det här frågar vi i slaget efter 12 idag. Mitt namn är Markus Ekholm. Och vi börjar med kyrkpressens chefredaktör Maj Wikström. Riktigt från grunden, vad gör en ärkebiskop?
Ja, det är ju egentligen en bra fråga.
Vad är han bra för?
ett av de allra viktigaste uppdragen så är ju nog faktiskt i kyrkomöte där ärkebiskopen sitter som ordförande. Och där tycker jag att Kari Mäkinen har tagit en ganska stark och tydlig roll. Så det blir ju intressant att se hur det utvecklar sig. Men sen ett av de där tydliga uppdragen som har blivit allt viktigare med åren, så det är nog trots allt det här att vara någon form av talesman eller taleskvinna för kyrkan.
Men ärkebiskopen är inte de andra biskoparnas chef?
Nej, och i tiderna var det här en väldigt viktig distinktion. Alltså jag tänker nu tillbaka på John Wikströms tid. Det var faktiskt han som på något vis stakade ut den här vägen att så att säga tala för hela kyrkan, därför att han helt enkelt var så väldigt bra på att kommunicera.
Okej, vi ska återkomma bland annat till John Wikström här. Då tar vi in docenten i politisk teologi, Patrik Hagman. Vi börjar med de här grundvariablerna. Vem är det som utser ärkebiskopen?
Oj, det skulle vi kunna prata om resten av programmet, det är så komplicerat. Men förenklat så här så är det präster och lekmän i ärkestiftet, alltså stiftet i Åbotrakten, plus invalda i förtroendeorgan i resten av kyrkan, kyrkomöte och stiftsfullmäktige och domkapitel. Så det är en sån här mix av de som jobbar runt Åbotrakten i ärkestiftet och sen helhetskyrkan.
Så det här är inte en sån här väldigt demokratisk process?
Det beror på vad man menar med demokrati. Demokrati betyder, är ju inte samma sak som att flest människor får vara med och välja. Det handlar ju om att man på något vis försöker fånga upp medlemmarnas vilja. Och det är en komplex fråga hur det bäst ska göras. Som systemet är nu så är det väldigt rörigt. Det är svårt att förstå sig på. Men att man automatiskt ger alla medlemmar rösträtt till exempel ska antagligen vara ett mycket, mycket sämre alternativ också ur demokratisk synpunkt.
Varför det?
För att då ska personer som inte är insatta i de frågor blir de som bestämmer, och det skulle bli en fråga om vem som för bäst kampanj i medierna som avgör, och inte det demokrati det heller.
Mm. Vi har också studentprästen Mia Andersén Löv i Jakobstad med oss. Upplever du att vanliga präster till exempel är det här nöjda med det här valsystemet?
Det har jag svårt att ta ställning till. Jag tror att många som Patrik också säger upplever att det är lite svårt att få grepp om, att det är ett komplicerat system. Och det kräver ett visst engagemang eller en viss insats för att man faktiskt ska kunna komma in under kulisserna och förstå hur den här valprocessen går till. Men jag tror ju att många ändå upplever det som ett rättvist system, att man upplever det som ett system som ändå söker en bred representation och som söker efter kyrkans åsikt i frågan liksom på ett mångtydigt plan. Så jag tror nog att många uppskattar system även om det har sina sidor.
Så det finns inte ett demokratiunderskott här?
Det ser jag inte.
Okej. Okay. Ser någon annan det?
Alltså egentligen är det där en mycket större fråga. Det vill säga vi jobbar så ofta med en så väldigt ytlig idé om vad demokrati är för någonting. Jag tycker ett bättre sätt att närma sig frågan om det finns ett demokratiunderskott är om de olika grupperna i kyrkan representeras lika starkt. Och då kan man säga att nu syns det, till exempel i det organ som nu väljer ärkebiskop, en viss förskjutning så att liksom de konservativa har lite större inflytande än vad de rent numerärt skulle ha. Men det beror ju inte på då att systemet är fel i sig, utan helt enkelt att de mera konservativa grupperna är bättre på att organisera sig. Och det är just det demokratiska arbetet. Så att det är inte egentligen ett systemfel, utan det är liksom brist på engagemang kanske, eller brist på vilja att arbeta långsiktigt. Men det är ju det som är demokratins grundarbete, att göra det arbetet. Så att jag tycker att frågan kring det här hur vi väljer, det är inte egentligen en grundläggande fråga om demokrati, det är egentligen frågan om andra saker. Jag tycker att man skulle borde reformera kyrkans valsystem över hela linjen för att få ett system som mer motsvarar kyrkans sätt att arbeta och undvika sånt här som taktikröstande. Och det som jag nu ser som det största problemet är att kandidatnomineringen är det som avgör.
Om vi tittar på de här två kandidaterna som gick till final. Esbo-biskopen Tapio Luoma och Borgostifts Björn Wikström. Varför blev det Luoma och inte Wikström? Har det helt enkelt att göra med liksom den här konservatismen inom valkåren? Maj?
Ja, det där har jag mediterat över. Jag har igår också tittat lite på reaktionerna bland vänner och bekanta på sociala medier. Och det finns en stor besvikelse hos de som kanske hade önskat sig en ska säga, mera frisinnad linje. Samtidigt när jag läste det här så begrundade jag lite att hur olika är de här två kandidaterna egentligen? Och vi konstaterar här också innan sändningen att den här andra omgången faktiskt på många sätt kändes lite tråkig. Det var två män i samma ålder och med lite liknande utstrålning. Och skillnaden mellan dem så handlar, tycker jag, i främsta hand om var de så att säga har identifierat utmaningen för kyrkan. Där Tapio Luoma, som faktiskt nog inte kan kallas ärkekonservativ, det är nog att göra honom...
Är han konservativ överhuvudtaget?
Han är konservativare än Björn Wikström i vissa frågor.
Men han är väl liberal i alla fall?
Han är möjlig att diskutera med, och jag tror att han är en sån här eftersinnande människa.
Okej.
Okay. Och det där centrumet har Tapio Luoma satt i kretsen inåt. Alltså hans största oro är rädslan för splittring i kyrkan. Medan Björn Wikström igen tittar utåt och är rädd för att kyrkan ska tappa sin trovärdighet till finländarna i gemen överlag. Och det är där skillnaden kommer in.
Mm. Men det här är ju en urgammal diskussion som också har förekommit inom Borgostift. Jag liksom känner på något sätt avtongångar från förra biskopen Erik Wikström. Vad säger du, Mia Andersen Löve?
Jag kompar Maj Wikström ganska långt där. Jag tror inte att skillnaden sist och slutligen teologiskt mellan de här två herrarna är så väldigt stor. Och jag har också funderat vad var det då som gjorde att Luoma ändå fick ett sånt stöd som han fick. Och jag har tänkt att månne det handlar dels om det att när man går till val med två kandidater i en sån här avgörande valomgång att där finns alltid den här tendensen att polarisera de här två mot varann. Både i människors tankevärld men också i media, att man söker efter de här skiljelinjerna. Och jag upplever att där kanske Tapio Luoma framställdes eller uppfattades som en mer konservativ kandidat än han kanske de facto är, om man tittar till exempel på vad Ville Auvinen har kommenterat om saken. Och på samma sätt tror jag att Björn uppfattades som en mer radikalt liberal kandidat än han faktiskt var. Att de här två liksom det arbetades fram liksom kontrast mellan dem eller en karikatyr liksom på situationen som jag inte tror var helt rättvis.
Maj Wikström vill in här.
Kort kommentar. Och då tycker jag att det som det här valet egentligen avslöjar mera är hur konservativ väljarna eller väljarskaran är än snarare än att avslöja skillnaden mellan de här två.
Mm. Patrik Hagman som docent i politisk teologi. Hur stor skillnad ser du på de här två finalisterna?
Jag tror att Maj fångar in det ganska bra. Alltså, de är vända lite åt olika håll. Att Tapio Luoma är mer riktad inåt mot kyrkan, Björn mer utåt mot samhället. Det är nog den stora skillnaden de mellan. Men jag tycker att man ska inte heller överdriva liksom den här betydelsen av tolka det här valet för starkt som att det skulle vara så att säga den konservativa sidan som vann. Det som jag tycker det här visar är alltså om man skulle placera upp biskoparna på rad från vänster till höger så är både Björn och Tapio nog i den vänstra ändan. Men Björn är säkert den som har stuckit ut huvud mest för att ha en liksom radikal position i kyrkan. Överlägset mest bland biskoparna. Och det att han fick ett så här stort stöd medan liksom Tapio fångade upp allt som fanns så att säga till höger om Björn. Det visar att de facto det är ett ganska stor grupp som är liksom vill ha en ganska radikala förändringar om kyrkan bland de som nu valde rösta. Så jag tycker inte att man kan tolka det här valresultatet som att de som väljer och bestämmer inom kyrkan är övervägande konservativa.
Det tycker jag är en skev tolkning. Så det här är ett överraskande jämnt resultat egentligen?
Ja, med tanke på den profil som Björn har haft så är det. Och då måste man väga in att han har en sån personlighet som väldigt, väldigt många tycker om som gör att även om man kanske inte håller med honom i alla frågor så tycker man ändå att han är sympatisk och en bra ledare, sympatisk person och bra ledare.
Så. Mm. Och sen det som också är viktigt att komma ihåg, att bägge de här spelarna, de har funnits här med i biskopsteamet så att säga tidigare, och de är fortfarande kvar, men i nya roller, eller åtminstone Tapio, medan Björn då kanske ännu starkare kan ta den här pådrivande rollen, vilket i och för sig kan vara riktigt bra i det här sammanhanget.
Mm.
En sak också som jag tycker är svårt att bedöma just nu är i vilken mån människor har röstat liksom på en kandidat som de upplever som liksom, eftertänksam och stillsam och liksom inte impulsiv och inte drivande, utan de vill ha liksom en kandidat som lotsar det här skeppet liksom långsamt och säkert i hamn, liksom oavsett var han positionerar sig på i det här liksom stridsäpplena, om vi säger så. Så det är en fråga som jag också skulle vilja liksom, man skulle få vara en jag får sitta på kaffe med var och en av de här lektorerna, skulle vara spännande att diskutera den saken, att vad är det riktigt ser hos Tapio Luoma, att är det nu det att man har tänkt sig att man tar det säkra för det osäkra i och med honom, helt oavsett liksom de här sakfrågorna.
Mm. Om vi tittar på den här serien med föregångare till Tapio Luoma, så har vi Kari Mäkinen, vi har Jukka Paarma, vi har John Wikström. Det är en serie med liksom relativt liberala ärkebiskoppar. Är det liksom genomgående det att kyrkans ledning är betydligt liberalare och mer modern än fotfolket?
Alltså det här är definitivt liksom inte tillräckligt finmaskig analys för att reda ut
men
den här saken.
Men ge mig en finmaskig analys.
Ja, nej, men alltså det är det jag säger. Att vi måste jobba med mycket fler koordinater än konservativ och liberal. Mm. Alltså det fångar inte in vad som står på spel. Jag menar den här saken om kyrkligt, vän mot kyrkan eller vän mot samhället, det är en sån viktig fråga. Det är många, tror jag, som, om man ska förstå varför Tapio blev vald, så tror jag att det är många som tycker att kyrkan behöver liksom stärkas inifrån just nu. Och det betyder inte, det är inte en konservativ position nödvändigtvis.
Nej.
Det kan vara en väldigt progressiv position, men det är en annan fokus. Så det är ett exempel på det som skiljer sig. Alltså, John Wikström var väldigt, väldigt samhällsinriktad. Kari Mäkinen har haft en sån här balans, men också var det väldigt, väldigt samhällsinriktad. Så jag tänker mig att det kanske är många som tycker att nu är det dags för en ärkebisk som satsar på att bygga upp liksom kyrkan andligen inifrån. Mm. Det är ett sätt att tolka det här som inte knyter an till det här med konservativt och liberalt alls.
Mm.
Men kan ni fortsätta fundera på det här, att vad är det som det här behövs för att kyrkan ska matcha det 21 århundradet? Vad säger du, Maja?
Jag tror att det är viktigt att den här diskussionen internt också, så att säga, nu tänker jag faktiskt främst då på kyrkomötet där ju Patrik också sitter, alltså att diskussionen fortsätter där, och där tror jag att Tapio Luoma kan vara en bra medlare, om vi säger som så, att få de här åsikterna att fortsättningsvis brytas, för det är trots allt den här kampen som kyrkan har att gå när det gäller viktiga frågor. Sen tittar jag faktiskt på skojskull lite, för jag kommer ihåg någonstans att det hade funnits en intervju med Tapio Luoma där han hade tagit ställning i någon fråga där man då kan uppfatta hans åsikt som ganska liberal, och det var faktiskt i en intervju med förra chefredaktören för Kirkko ja Kaupunki, där Tapio Luoma konstaterat att när det gäller äktenskapsfrågan, den stora stridsäpplet just nu, så kan vi inte sticka huvud i sanden, utan det här är en fråga som måste behandlas. Och den åsikten är ju per definition inte en konservativ åsikt, efter den konservativa åsikten att det här gräver vi ner och talar inte om. Mm.
Men det är också en sån här bevarande, en sån här konsensusåsikt. Det vill säga att det här hela kyrkomötet ska med för att vi eventuellt får en förändring här.
Så är det nog.
Men så är det, det är också fakta på bordet. Alltså, ärkebiskopen kan inte besluta den här saken ensam. Liksom. Det är kyrkomötets fråga.
Ja, den stavas 3/4 majoritet.
Det vill säga att det finns en sån här inbyggd försiktighet och långsamhet i det här allt vad som gäller kyrkan.
Ja, när det gäller liksom, så att säga, det som kyrkan definierar som lärofrågor, så har tanken varit att det här är inte sånt som man kan besluta genom att hälften plus en person ändrar någonting, utan det ska vara en stor enighet kring det. Om man vill tolka det här på ett positivt sätt, och ibland tycker jag att det är en bra sak att göra, så handlar det om att kyrkan tror på värde i en diskussion. Alltså att det faktiskt är möjligt att diskutera sig fram till en konsensus. Mm. Och det är klart att i en fråga som här är det väldigt, väldigt svårt. Men jag menar, när det gäller frågan om kvinnliga präster, det tog väldigt, väldigt lång tid, men man kom dit ändå.
Mm.
Och nu hör jag till dem som tycker att vi borde kunna få det här färdigt snabbt, men med den hårda sanningen att det här valet påverkar nog knappast någonting frågan om samkönade äktenskap. Det kommer att ta länge ännu. Det kommer inte att lösa snabbt och det avgörs inte med vem som sitter på ärkebiskopspositionplatsen.
Med tanke på det är det ju intressant att som Lukas Snellman analyserar med flera att det här valet kanske i själva verket var mycket en fråga om den välsignelsen av samkönade äktenskap. Med tanke på det som vi nu säger att i själva verket har ärkebiskopen inte så mycket bäring på hur frågan sen går vidare och vilka beslut som fattas inom kyrkan. Vilket kanske berättar att det fanns liksom ett uppdämt behov av att få uttrycka en åsikt i den här frågan. Och att på något sätt få känna att nu liksom styr vi den här utvecklingen liksom från gränsrotsnivå. Och att kanske det här valet på det sättet drabbades av den här diskussionen på ett sätt som alltså diskussionen borde ha förts i ett annat forum. Och nu blev det här valet liksom det forum där de här åsikterna kom först i uttryck.
Mia Andersén Löf, upplever du att den här frågan är liksom ömmare uppe i Österbotten än vad den här nere i södra Finland?
Ja, det kanske jag nog kan anse att, det kan jag nog kanske säga att jag tycker. Alltså så tillvida att jag ju märker att det är mer polariserat. Liksom folk har ganska kraftiga åsikter i den här frågan åt ena eller andra hållet. Men det i och för sig kan ha att göra med det österbottniska diskussionsklimatet överlag. Så att jag vet inte om jag kan säga att den är ömmare. Men jag upplever att vi har liksom sämre redskap att diskutera den. Mm. Och liksom svårare att nå in till de här liksom verkligt goda diskussionerna om framförallt bibeltolkning som det ju kanske ytterst handlar om.
Nu går jag kanske in på ett lite annat spår, men på tal om att ta länge så tycker jag alltså det är ju tyvärr en ganska ironisk sanning att samma år som vi nu firar då högtidligt att prästämbetet har öppnats både för män och kvinnor för 30 år sedan, så utgörs hela biskopskollegiet än en gång av män. Och när du frågar Markus i början om vilken symbol ärkebiskopen har, så i det här fallet skulle jag säga nu att nästa biskopsval, det kommer ju att stå här för dörren. Vi har ett i Uleåborg på kommande, men också i Espoo. Nästa biskopsval så har nog en mycket, mycket stor beställning på att vi behöver också få in minst en kvinna i biskopskollegiet igen.
Hur stor är den här beställningen? För att idag finns det här bara en kvinnlig biskop.
Inte ens det mera,
förlåt. Ja. Men tillbaka till den grundfrågan. Hur liksom stor är den beställningen? Att finns beredskapen för till exempel en kvinnlig ärkebiskop så småningom?
Tydligen inte den här gången. Men där spelade ju också många faktorer in. Kanske inte Helinkinen i det här fallet var den optimala kandidaten, kan man kanske eventuellt konstatera. Men jag tänkte faktiskt att när det gäller Espoo stift så tror jag ju att det finns en stor chans och möjlighet att den vägen också få in en kvinna igen.
Mm. Det är nog nästan så att det känns som att om det inte blir en kvinnlig biskop i Espoo så jag vet inte riktigt hur det skulle vara möjligt. För det känns nog som en så stark fråga nu att som man skulle jag inte ens våga ställa upp i Espoo. Alltså jag ska inte bli biskop, det vill jag inte påstå. Men jag tänker mig att det måste vara väldigt, väldigt hög tröskel att ens våga gå och ställa upp nu.
Precis.
I ett stift som Espoo där man vet att det finns en, liksom, ett starkt stöd för kvinnliga präster och så vidare. I Uleåborg som är det första valet så där verkar det vara lite svårare. Hittills har bara varit manliga kandidater som har gjort sig tillgängliga där. Så det kanske inte blir där. Men i Espoo tänker jag att det är nästan givet att det blir en kvinna. Mm.
Okej. Okay. Det här är alltså slaget efter 12 där vi diskuterar varför det blev just Tapio Luoma som blev ärkebiskop och inte Björn Wikström och hur viktigt det är med att kyrkan har ett ansikte utåt. I den här debatten deltar kyrkpressens chefredaktör Maj Wikström, docenten i politisk teologi Patrik Hagman och studentprästen Mia Andersén Löf i Jakobstad. Om vi fortsätter med det här med kvinnliga biskopar. Vår sittande biskop i Borgå stift har signalerat att han kommer att lämna det här jobbet så småningom. Är tiden mogen för en kvinnlig biskop i Borgå?
Ja, det har jag också funderat på.
Bra! Vad är svaret?
och en tanke var nog att skulle det här bli Björn Wikström så tror jag att chansen att det skulle ha blivit en kvinna i Borgå är mycket mindre än vad den är att den skulle bli det i Espoo. Det är min tolkning.
Så din tolkning är det att kvinnans tid är inte riktigt här ännu?
No, det där har ju också många orsaker. Dels handlar det ju också om sådana krassa realiteter som personresurser. Alltså vi är ett litet stift och det är inte många. Och av någon orsak så har kvinnorna haft väldigt svårt att nå upp, så att säga, till topp. Krossa glastaket helt enkelt i Borgostift. Det finns många skäl till det också.
Mia Andersen-Löf, varför är det på det här sättet?
Jag tror att det finns många orsaker till det. Som någon uttryckte, att Borgostift har ett Marta och Maria-problem. Det kan vara någonting sånt att det ligger liksom i kvinnors definition av sig själva i sitt ämbete, att vad det man vill uppnå, vad det man vill tjäna och på vilket sätt. Att det här med att leda och vara uppe i högt uppe i en organisation inte så ofta hör till det. Sen kan det vara rent patriarkala strukturer som jag nog också tycker mig kunna se, att det är inte alltid lätt att vara en kvinna i en ledande position. Och sen tänker jag också att jag tror att det är just därför att vi aldrig har haft en kvinnlig biskop i Borgostift, så har vi svårt att föreställa oss att vem den kandidaten kunde vara. Och liksom jag tror att träffar man på den kvinnan så skulle det kanske kännas alldeles naturligt att naturligtvis kan just hon kandidera och vara en bra biskop. Men det är liksom svårt att gestalta det där framför sig när man inte har någon modell att falla tillbaka på.
Patrik Hagman, det här är jätteintressant, för att det är kvinnorna som fyller kyrkbänkarna. Det är kvinnorna som driver kyrkan. Allt flera av prästerna är kvinnor. Varför mobiliseras inte väljarkåren bakom en kvinna?
Här finns det förstås en fördröjning. Eftersom inte vi har haft mer än 30 år kvinnliga präster, så tar det en tag innan vi får tillräckligt många kvinnliga präster som når till den platsen där man börjar räknas som en biskopskandidat. Det som är intressant nu med Borgostift är att det finns inte heller jättemånga starka manliga kandidater att efterträda Björn. Det finns förstås några sådana som kommer att förekomma i spekulationer, men till exempel finns det inte, vi har haft ett sådant informellt krav i Finland att biskopen ska vara teologie doktor, men de som är så att säga mest namnkunniga manliga präster i Borgostift nu har inte doktorsexamen. Åtminstone de som jag tänker att föregå diskussionen. Så att jag tänker att det är något år ännu innan det blir val i Borgå. Det kan hända att det är dags för en kvinna. Alltså, jag tror att det ändrar ganska snabbt här nu. Alltså, Borgostift är i skrivande stund det stift i vår kyrka som har minst kvinnliga präster. Men det här ändrar snabbt nu, för att många går i pension av den här äldre gården. Vi har en sån här stor kull präster som går i pension. Och av de som vigs till prästare är övervägande del kvinnor. Inte en jättestort överdel, men i alla fall en övervägande del kvinnor. Så det här ändrar snabbt. Och det ändrar också styrkeförhållanden.
Jag sitter och tänker också att här nu i diskussionen så är ju faktiskt en teologie doktor och kvinna med också. Så att jag menar, det finns, vi har människor. Men tanken har kanske ännu inte riktigt slagit rot så som den
kan
kunde.
Kan du, Maj Wikström, se Mia Andersen-Löf som biskop?
Ja. Varför inte? Kan Mia Andersen-Löf se sig själv?
Ja, Mia, kan du se det som biskop?
om kyrkan behöver mig någon gång om 30 år. När jag har,
men inte har, nu?
Nej, inte nu. Det tror jag inte.
Men är det liksom en liksom, riktig syn som vi har på kandidaterna nu? För att det som Patrik Hagman säger, att det finns en massa sådana här manliga kandidater som han kanske inte riktigt helt tillfreds med, men han ser inga kvinnor. Och då är min fråga att varför ser vi inga kvinnor?
Jag tror att det som också kommer in i någon form, och det kan hända att det är en gammal syn, men det kan också vara helt vettigt. Det kommer in någon form av outtalad önskan om att kandidaten ska vara i en viss ålder. Och det har ju att göra med erfarenhet. Det är inte dumt att ha rejäl erfarenhet av jobb inom kyrkan, gärna på olika nivåer. Men sen är det också ett faktum, vilket ju Björn Wikström visar med sitt exempel, att det är ganska slitsamt att väljas mycket ung och sitta år efter år efter år på den här posten i det här ämbetet. Så att jag tycker ju det exempel han ger alltså till kyrkan i stort genom att säga att jag går efter 10 år, och det är ju snart tiden är ute.
Mm. Är det ett problem med biskopar som sitter länge?
Det kan vara det.
Ja, det kan vara det.
Har vi sett sådana problem?
Vi har nog haft en era av ganska långvariga biskopar i Borgostift också.
Och då blir det stagnation?
Ja, stagnation är ett bra ord, därför att det, är ju inget, det handlar ju inte om illvilja eller någonting annat, men det blir ju väldigt, plus att det blir ett sånt här glapp så att säga, den som sitter väldigt länge sitter över den period när det naturliga skiftet till nästa generation skulle komma. Och då faller de här strukturerna, så att plötsligt är det ett hål när det är dags att välja.
Och jag tror att det, frågan blir mer påtaglig liksom vart efter tiden går nu, att jag tror att de här tankeparadigmen växlar snabbare, i snabbare takt än de har gjort under förra århundradet till exempel. Så jag tror att det blir ett större problem om den sittande biskopen inte förmår liksom läsa tiden och komma in i diskussionen där var den är så att säga.
Har vi också ett problem i det att det är väldigt viktigt att hålla samman stiftet. Och då det här, ska vi hitta någon sån här man i en mittenposition som går hem bland de så kallade konservativa. Är det också ett problem?
Ja, det där är en jätteintressant fråga. Jag har funderat mycket på det där, att är det som är lösningen, att är det vi vill? Jag har liksom en känsla av att om man väljer en sån kandidat som liksom lyckas förena de här båda lägrarna, så för det kanske inte diskussionen framåt på ett sånt sätt som skulle kunna vara mer skonsamt. Alltså det vill säga att man ganska fort kommer till en lösning som vi sen bara från våra olika horisonter, vilken lösning det sen är, måste liksom hitta sätt att leva med. Jag tror att det, eller min magkänsla mot bakgrund av ämbetsfrågan är att det kan vara olyckligt att göra de här lösningarna som på något sätt in absurdum här barrierar allt. Och som gör att ingen kanske riktigt vet vad som gäller. Så att jag är inte säker på att det där med att hitta den där mittenkandidaten som liksom lyckas samla alla kycklingar under sina vingar som hönan, att det liksom är den ultimata lösningen.
Och det är ju det vi har gjort nu i och med valet. Alltså, precis. Man vill tillbaka till ärkebiskopsvalet, så det är ju exakt det här han till och med har deklarerat i sin valkampanj att han är.
Och det här garanterar en viss form av stagnation.
Beroende på vilka de andra medspelarna är.
Och vilka signaler han nu sänder. Att det ska bli intressant att se nu om han faktiskt lyckas vara den här figuren som man kan uppfatta att han skulle vilja vara, den här enade diplomaten. Och på vilket sätt han gör det. Jag har ju lite svårt att se hur han skulle göra det. Till exempel just att jag tror att de konservativa har uppfattat honom som mer konservativ än han de facto är. Och hur började det då te sig? Nu till exempel såg jag en artikel på Kotima igår där han bland annat konstaterade att han liksom accepterar inte att man justerar arbetsturer så att män som har samvetskval med att samarbeta med kvinnor vid altare skulle kunna göra det. Att jag vet inte om det är en sån position som de här konservativa har varit medvetna om att han har. Att hur långt liksom håller den här hans tanke om att på något sätt, som han uttryckte det, lyckas få alla att se åt ett håll. Mm. Jag tror att den är lite utopistisk och det ska bli intressant att se om han lyckas med det och hur han i så fall gör det.
Om vi skärskådar hans meddelare, Björn Wikström, skulle det ha blivit annorlunda med Björn?
Jag tror att det kanske eventuellt till och med skulle kunna bli lite mer polariserat, och inte beroende på Björn själv utan återigen beroende på den uppfattning andra har skapat sig om honom. Så till vidare tror jag inte att det behöver vara dåligt med Tapio Luoma. För precis som Mia säger så han är nog inte alltså en hårdnackad konservativ. Och det blir intressant att se hur han möts. Jag tror samtidigt också att många av de som var konservativa röstare, om vi nu ska använda de epiteten, så visste nog om det här. Men såg det kanske ändå som det mindre onda alternativet i den här.
När jag lyssnar på er så upplever jag att ni på något sätt är aningen i försvarsposition och tycker att det är lite skämmigt det här, att den blivande ärkebiskopen är inte fullt så konservativ som det här han har liksom utpekat att vara i medierna. Är det här liksom en liksom sån känsla som ni identifierar hos er själva? Vad säger du, Mia?
Nej, det gör jag inte.
Det gör du inte?
Nej, jag tycker inte att det är någonting skämmigt. Alltså det som jag tänker att kan bli trassligt är om en del av väljarna har trott sig gå till val och stött en kandidat som sen visar sig inte vara vad de väntade sig. Och sanningen att säga så vet jag inte riktigt själv vad jag ska vänta mig av Tapio, för jag upplever att han liksom han lite försöker äta kakan och ha den kvar, att han flaggar lite olika. Och därför har jag lite svårt att tolka var han riktigt står. Det som jag uppskattar hos honom är just det här greppet att han vill att alla ska få komma till tal, så han vill på något sätt vara hela kyrkans ärkebiskop och så vidare. Men jag är lite fruktar att kommer han också att kunna ta ställning och leda, eller är han den där som vill liksom bara medla och förena, och kan han liksom vara, kan han leda på ett sånt sätt att det blir tryggt och tydligt för alla att vad är det, var har vi honom själv?
Patrik Hagman, har vi en luddig ärkebiskop på kommande?
Vi vet inte ännu, och det är det som är lite spännande. Alltså, kyrkliga ledare har överraskat förr. Om vi tar från en parallell från katolska världen, så den påven som kallades Johannes Paulus den 23, så han valdes just för att vara en sån här övergångspåve som ingen skulle liksom, som inte skulle röra i någonting, och han blev den största förändrande kraften i katolska kyrkans moderna historia. Jag vet inte vad Tapio tänker göra. Alltså, Tapio Luoma är inte han är inte luddig på det sättet. Han är en sån som inte har en hög profil i kontroversiella frågor. Men när det gäller frågor som inte är kontroversiella men kan vara viktiga i alla fall, så är han är till exempel en väldigt bra talare, och han kan inspirera, och han är ganska modig. Om jag får ta en liten anekdot som säger något intressant. Jag var på en vetenskaplig konferens i hans stift, alltså som var i Esbo, med vetenskaplig som känner till med liturgi, och ofta är det då, vi blev inbjudna till en middag, ofta i sådana sammanhang så brukar biskopar vara väldigt, väldigt försiktiga, för de vill liksom inte visa sig okunniga inför experterna. Men han höll ett tal vid middagen där han gick in djupt i liksom liturgifrågor liksom på ganska hög nivå, utan att liksom visa tillstämmelsen till oro över att det satt en massa experter och lyssnade på honom. Så där var det liksom ett annat ansikte man fick se av honom. Där han var liksom ganska tuff och vågade gå fram med starka ställningstagande. Så vi vet inte hur han kommer att vara i den här rollen.
Sista ordet till Maj Wikström. Är det en förutsättning för att bli vald att man kör sådär med lite halvsläckta lyktor?
Ja, nej, det tycker jag nog att det är att vara oschysst mot Luoma också. Jag tycker nog att han har varit sig själv hela tiden. Men ett av hans personliga problem, eller vad man ska säga, jag har sett i någon intervju, är att han har sagt att han kan ibland ha väldigt svårt att komma till det där beslutsskedet när han inser att nu är det dags att faktiskt säga till någonting. Men det goda i det här var ju då att han påpekar att, men då brukar han ha medarbetare som säger till att nu är det dags att du säger hur du ska ha det. Och jag tror nog helt enkelt att vi får vänta och se. Vi får vänta och se, vi får lära känna honom. Men det finns goda förutsättningar.
Bra, där sätter vi punkt för slaget efter 12 idag. Med oss hade vi Maj Wikström från Kyrkpressen. Vi hade Mia Andersén Löv i Jakobstad och Patrik Hagman, docent i politisk teologi. Hela det programmet kan du höra på arena.yle.fi. Mitt namn är Markus Ekholm. Tusen tack för att ni har varit med.